Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Jag menar, för att mina kompisar gjorde det. De sa, men kom igen, gå fram, du vet. Tafsa lite eller så här på klubben liksom, du vet. Det är bara att ta för sig, de kommer inte säga nej. Alltså det var ungefär det folk sa.
Jag förväntas vara jägaren. Den som jagar. Det är den bilden vi har av straighta relationer och dating. En man ska ta tydliga initiativ, men också tjata. Och hela tiden var den som jobbar för att det ska bli sex. Kvinnor däremot, de ska vara passiva och vänta på att bli fångade. Och jag tror vi är många som är både obekväma och trötta på de där rollerna. Så hur hamnar vi här? Många killar får sina första erfarenheter av hur sex funkar från porrfilm. Men de där rollerna med jägaren och det passiva bytet finns också i annan film. Och i musik. Vi har helt enkelt fått lära oss att en man måste ignorera ett par nej innan det kan bli ett ja. Så hur kan vi ändra på det? Jag tror det måste börja med att män verkligen pratar. Om samtycke, om porr och om vår syn på sex. I dagens avsnitt återvänder vi därför till temat män och sex.
Jag heter Ida Östensson.
Och jag heter Tor Rutgersson.
Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta, eller kanske aldrig, pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det.
Tor, varför tycker du att det är viktigt att prata om sex och kanske specifikt om porr?
Jag är orolig för hur porren har påverkat min sexualitet, kanske också hur jag ser på kvinnor och att det finns saker i min hjärna som jag inte har lagt där själv men som påverkar hur jag tänker och ser på saker.
Samtalet ska ju också handla om samtycke och samtycke ligger mig varmt om hjärtat. Vi startade ju Fattarörelsen för snart 5 år sedan som kämpar för just samtycke i både lagstiftning och i praktiken. Och lagstiftningen, den är vi snart i mål med. Vi kommer ha en samtyckeslag redan i år. Men däremot, det här med i de mellanmänskliga relationerna är vi ju inte alls i närheten av mål. Det är fortfarande runt 100 våldtäkter om dagen. Och hur svårt ska det vara kan man tänka att samtycker att jag ska vilja och den eller de jag har sex med ska också vilja. Men ändå verkar det vara så himla, himla svårt. Så jag ser så mycket fram emot att höra er prata om sex, om samtycke och hur porren kanske påverkar bild vad samtycke egentligen är.
Harry Skärlund är samordnare och föreläsare i föreningen Under Kevlaret. Det är en ideell förening som arbetar mot machokultur och för killars psykiska hälsa. Filip Bodström är ordförande för SSU, Socialdemokratiska ungdomsförbundet. I år kandiderar han för riksdagen.
För mig liksom sex och i tonårs, alltså de tankarna att det var alltid så jobbigt. Jag tyckte alltid det var jobbigt. Min sambo sa det senast för nyss här att Liksom att jag har tidigare sagt så att jag hatar att prata om sex, har jag sagt. Och det kan ju vara ironiskt att jag sitter här nu. Men jag har förstått då varför. Jag har förstått varför jag sa så och varför jag tyckte det. Det var för att när man pratade om sex i manliga miljöer när jag var liten så var det bara skryt och lögner. Alltså det fanns ett sätt att prata om sex och det var hur många har du legat med, hur ung var du, hur snygg var hon.
Mm.
Och det var allt. Inte konstigt att jag inte gillade att prata om det. För att jag hade inte legat med någon.
Nej.
Alls. För att jag tyckte det var skitsvårt. Och jag hade dålig självkänsla på det planet.
Mm.
Och också kom jag ju på några år senare. Så led jag ju av ett mindre porrberoende. Som jag har förstått nu. Verkligen skadade mig. Permanent. Alltså det formades liksom av porr. Alltså mina idéer om hur det ska vara. Och hur det ska se ut liksom. Och jag kände då, nu när jag har pratat om det privat ett par gånger och märkt att jag alltid får bra respons. Alltså folk bara, shit. Alla är så här, jag också kliar sig lite i bakhuvudet. Ja, man har väl kollat lite för mycket kanske. Du vet, och så. Jag kanske borde sluta, kanske någon har sagt. Många har också haft ett väldigt osunt förhållande, velat och kunnat sluta. Som jag också gjorde då. Mm. Alltså gick helt rehab.
Och Harry, du har ju pratat i under Kevlarets podcast om porr och om sex och varit väldigt öppen.
Ja, precis. Det blev så. Det är någonting jag brottades med väldigt mycket. Som jag sa, mina förra, där mellan liksom 16, 17, 18, 19, där när man verkligen började så här. Ja, men när den hamnade i så här sexuella situationer så blev jag ju inte sällan besviken alltså, och förtvivlad alltså, över att få alldeles otillräcklig stånd. Liksom. Alltså, jag var så jävla rädd och orolig. Liksom. Och någonstans där så började jag förstå att den här sköna tanken, när man bara, det kanske inte är mitt fel, förstår ni? Och då googlade jag och googlade och googlade och till slut så hittade jag det här begreppet som då kallas porrimpotens. Och det betyder helt enkelt att, och av alla, det här är roligt faktiskt, ska man ge, apropå ge credit på rätt ställen. Det var faktiskt alltså på Flashback som jag hittade en bra tråd. Ja, Benny. Säg allt ni vill om Flashback, men det finns guldkorn i skiten. Och här var ett av dem. För det var alltså så att det var någon kille då som beskrev att, ja, jag tror någonting jag kallar för porrimpotens, och det betyder alltså att jag har kollat så mycket porr. Så att min hjärna har blivit liksom, den har kodat om sig på något sätt. Att när jag sitter framför datorn eller ligger, då förstår hjärnan, kommer det som en signal att nu är det dags att få stånd och ha sex inom citattecken, liksom, onanera då. Att hjärnan förknippar stånd med datorn och porr.
Mm.
Så när den hamnar i en riktig sexuell situation med en annan människa, liksom, hjärnan blir liksom bara, och? Du vet, vad är det här för ospännande och jobbigt?
Ja, och framförallt att det kanske blir mer prestation då, det är ju inget prestation för dig att ligga med datorn och köra.
Absolut, liksom. Verkligen, exakt. Där är ingen som dömer dig, förutom du själv då efteråt.
Och du behöver inte heller anpassa dig eller lyssna eller känna in.
Just det. Precis, det är så jäkla okomplicerat.
Det är liksom
i stunden då, men precis. Effekterna däremot. Det blir just det här. Och sen dess, till exempel finns en bok som jag läser som heter Virtuell Drog. De tar också upp det och det finns bra TED-talks, föreläsningar och så som tar upp det här.
Hur tror ni att effekterna blir när det gäller andra saker än det vi har pratat om nu, alltså till exempel mäns syn på kvinnor, hur kvinnor ska behandlas och också vissa pratar med en upptrappning, alltså du börjar med vaniljsex och sen har du sett mycket på det, du måste ha något mer för att, liksom, för att komma igång. Alltså vad händer med vår sexualitet vid porrkonsumtion?
Jag tror det är precis så illa som man kan tänka sig. Alltså för att bilderna vi har nämnt hur killarna ser ut och då är det ju de här sexmaskinerna med ständigt hårda kukar och kvinnorna är ju liksom, ja, ni vet, slimmade, enorma bröst, långt hår, alla de här grejerna. Och framförallt tror jag det mest skadliga är ju hela den här att mannen alltid är, och det här är inom hetero då förstås, så jag vet inte hur det är liksom inom homo gay porr, men jag kan tänka mig att det finns likheter där med att ofta är en som är den undergivna och en som är den som tar för sig. Och så är det i alla fall i hetero liksom, att det är alltid mannen styr, han ställer, han tar för sig, det är hans sex som kommer först. Det viktiga är att när mannen kommer, då är det slut. Gärna i ansiktet liksom. Mm.
Och det verkar vara också den viktigaste händelsen för alla inblandade.
Ja, ja. Liksom. Just det. Mm. Men typ, och jag tror att resultatet av det blir ju att män bryr sig mindre om hur skönt tjejen har egentligen. Mm. För att i porr är det oviktigt.
Jag tror att den långsiktiga effekten av porr, så som porren ser ut idag, det är att den ju cementerar våra roller som män och kvinnor, oavsett om vi är hetero eller homo, men inte bara i sexakten, utan den säger också någonting om hur vi förväntas och får lov att vara mot varandra i livet i övrigt. I heteroporren så är det ju ofta så att mannen behöver inte ens alltid titta på kvinnan han är med, utan är fullt upptagen med sig själv, tittar upp i luften, har sin egen njutning i fokus. Ja. Kvinnan är ett objekt. Och det är klart att om det är tillåtet att behandla en annan människa så i en sexakt, varför skulle det då inte vara tillåtet att behandla en annan flicka i klassrummet på det sättet, en annan kvinna på arbetsplatsen, en annan person i krogkön? Det är, skulle jag säga, den bredare, mer långsiktigt destruktiva effekten av porr. Mm. Därför att den påverkar inte bara vår syn på sex. Den påverkar också vår syn på mänskliga relationer i samhället.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Stort. Jag tror att väldigt många människor, framförallt män, tittar på porr. Inte pratar om det. Därför att det är lättillgängligt. Och jag brukar säga att det är liksom för mig lite grann samma behov som, alltså jag är deppig, jag mår dåligt, jag äter glass eller chips eller liksom gör någonting för att flytta fokus från hur jag mår. Och sen när jag gjort de här sakerna så brukar jag ofta känna så här, fan gjorde jag det för, nu blir det bara ännu värre liksom. Mm. Men att egentligen så är det en flyktväg. Och sen efteråt, jag menar, fördelen är ju att ingen dömer dig, ingen vet om det, du liksom torkar av eller vad du nu gör, eller jag vet inte, alltså det är väl olika processer. Men, och sen är det borta också ur ditt medvetande liksom, så att du behöver aldrig stå till svars för det.
Mm.
Men jag vill utmana liksom de som lyssnar, för jag utmanar just nu mig själv, att sluta titta på porr, men kanske också, halleluja, vilket skulle vara smart, att prata, precis, öppna en dialog med din partner. Visste du att jag tittar på porr? Vad händer då med det samtalet?
Försök.
Och fundera på vad det får för konsekvenser. Jag tänker att en del av mig tänker att gud, vi ska inte skuldbelägga den unga killen som kanske, jag tänker, som växer upp i Filipstad, som kanske inte har någon annan liksom plattform att utforska sin sexualitet utifrån hur normer och värderingar och samhället är konstruerat idag. Men det som var viktigt för mig, det var just insikten, alltså den politiska bildningen om vad får det här för konsekvenser, hur liksom söndrar det min egen hjärna, min egen världsbild, hur påverkar det mig i andra relationer? Och idag när jag är i en fast relation, apropå det här med porrimpotens, så är ju den största rädslan jag går runt och bär på, att jag på om det med porr eller med några andra verktyg skulle göra det omöjligt för mig och min partner att fortsätta ha ett bra sexliv.
Mm.
Så att börja liksom reflektera och fundera över de där sakerna tror jag också gör det lättare för killar att kanske inte skuldbelägga sin tidigare konsumtion, utan reflektera över hur mycket bättre man själv blir som person och hur mycket bättre sex och sexuella erfarenhet man kan få utav att inte kolla på porr.
Ja, jag tror också just det här med, som du sa, det här med att det mosar hjärnan liksom. För det känner jag verkligen, alltså det måste jag få slänga in här att, och där är väl nästan alltid jag har dålig stämning, men det deppigaste av allt är nog att jag vet ju inte vilka av mina sexuella preferenser det jag tänder på som är mina egna inom citattecken. Alltså hur mycket är bara kopierat från porr? Och det händer ju så ofta att jag kommer på att shit, alltså, varför vill jag det här? Varför tänder jag på det här? Varför gillar jag det här? Sen bara, det är väl porr. Varför tycker jag det är sexigt? Det är porr. Det var ovanligt.
Men det tror jag, och framförallt det här fokuset på utlösning och på att liksom komma på andra människor.
Precis.
På ställen där det liksom...
Precis, var kommer det ifrån?
Kladdigt. Alltså det tror inte jag att jag hade haft några tankar på annars. Jag ser inte hur de skulle kunna uppkomma.
Precis. Sista exempel man kan göra, det är ju att testa. Alltså jag tänker att det kan uppfattas som en jätte... För de som konsumerar väldigt mycket porr och ser det som en naturlig del och tycker att jag förstår, men det är ändå svårt, ett stort steg. Mm. Testa att onanera utan porr och se om det går. Om det inte går, då tror jag att många kommer bli ganska deppiga över just det faktum. Och då kanske det är just ett tecken på att porren, det är porren som styr din sexualitet. Inte en sexualitet som så styr din konsumtion, utan det är liksom porren. Och det tror jag kan vara en väckarklocka för många.
Ja, och börja träna upp fantasin igen. Liksom.
Just det, exakt.
För att det är klart att använder du porr eller andra liksom visuella hjälpmedel varje gång du onanerar, så kommer det vara en resa att ta sig dit liksom. Igen, tror jag. Men jag tror att det är en jättebra poäng att liksom, det är en bra test också att börja fundera på så här, om jag skulle berätta det här för min partner, vad skulle jag få för reaktion då? För att vi gör det så odramatiskt för oss själva eftersom det sker i skymundan. Så att det blir liksom någonting som du själv inte behöver stå för ens för dig själv, mot dig själv liksom.
Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGT-NTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviinteprataram.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok.
Kan du känna igen dig i detta då, som har drabbat mig, den här tanken, att det finns saker jag borde ha gjort lite baserat på rådande liksom, normer och ideal, alltså som jag inte har gjort, kanske inte vill göra. Säg så här, för att vara helt ärlig. Jag tar ett djupt andetag. Men jag har aldrig haft analsex. Och för mig är det liksom inte en grej att säga, jag måste ha analsex. Alltså, så. Men det känns som att folk har testat någon gång och vissa gillar det och fortsätter med det. Liksom så här. Mm. Och varför det stör mig är bara för att, av det skälet.
Just det.
Jag har varit med om en känsla av otillräcklighet när jag inte har varit så aggressiv eller på eller macho, maskulin liksom i sängen. Som jag har nog tänkt att det finns kanske en förväntan hos den jag ligger med, men framförallt en norm i samhället där man ska vara. Att vara liksom mjuk och försiktig och liksom ha myssex kanske inte alltid liksom det man tänker premieras och det som man kanske kör första gången man har sex med personer.
Jag tror inte det är exakt den typen av norm du tänker på, men för mig, jag kan inte låta bli, för det absolut första jag tänker på och mest på är att jag känner mig otillräcklig ibland för att jag inte har legat tillräckligt många. Alltså det är det som påminner mig mest. Det finns såklart specifika liksom sexuella grejer, alltså ställningar, testar så. Det finns det nog, men de är inte alls, tänker jag inte alls lika mycket på som bara att jag legat med för få. Alltså jag ska ha fler erfarenheter bakom mig liksom. Har den här perioden kanske. Det finns en sån bild, känner jag. En slags idealbild av att man ska ha en period. Det behöver inte vara så lång, men en period där man testar så mycket som möjligt, ligger med så många som möjligt för att leva det vilda singellivet liksom. Mm. Och jag har aldrig riktigt gjort det. Och det påminner, när jag påminns om det så ibland så känner jag mig otillräcklig.
Men den erfarenhet jag har av porr är att det är liksom, det är inget förspel. Och sen går man direkt på akten och sen direkt på avslut. De där stegen där emellan är ju de som man kanske blir osäker på om man bara har konsumerat porr. Och det är kanske ofta de stegen man blir lite sådär halvsvettig inför när man väl hamnar i en riktig sexuell situation. Mm. Och just att porren inte visar liksom alla de här momenten i en sexakt gör nog att väldigt många av oss får en liksom fel och förvriden bild av vad som sex ska vara.
Det är inte bara porr, utan om du tittar på en vanlig film liksom, och ser så här, de här två huvudkaraktärerna har liksom hållit på och bråkat med varandra. Och så finns det någon spänning. Och så kanske då väldigt vanligt, killen går fram, trycker upp tjejen mot en vägg, kysser henne. Ungefär som ett övergrepp. eller ganska exakt ett övergrepp, men hon gillar det.
Mm.
Och sen så börjar de hångla, och sen är det liksom klipp direkt till sex. Liksom. Så att de här bilderna kommer till oss från många olika håll. Men där måste det finnas en hel del som ligger i just heterosexuella relationer och föreställningar om vem som ska göra vad och så. Yeah. Liksom. Och män är på ett visst sätt med liksom porr och den typen av influenser. Men också kvinnor kanske blir mer passiva än de skulle kunna vara eller vill vara på grund av vad de har lärt sig i deras roll i sex. Liksom.
Visst är det så. Alltså hade det bara varit porren, alltså hade det bara varit porren och resten av samhället hade varit en helt samtycke, jämställdhet, ni vet. Otroligt. Hade det varit så, då hade det nog inte varit något jättestort problem. Det hade man nog kunnat filtrera bort det som bara ett extremt uttryck. Liksom. Men nu som du säger, alltså, det finns ju spår av det överallt. På så många håll. Alltså, har ni lyssnat på låttexterna på hitlåtar? Vad fan? Alltså så här, liksom, det är rätt sjuka grejer. Alltså, det är väldigt mycket gränsen till våldtäkt. Alltså hur de pratar om tjejer liksom och som du säger, film, mycket förr men fortfarande alltså, sexualisering av kvinnor överallt i reklam och sådär. Ja, men det är standardgenisk liksom. Mm. Men det stämmer ju. Och det är inte, ibland är det inte så jäkla långt ifrån porrens bild alltså.
Nej, men jag läste väldigt nyligen en jättebra artikel om, där de har gjort någon slags kartläggning av olika kända scener och sådär liksom. Jag tror det var Han Solo och prinsessan Leia och... Yep. Liksom så här, nej men jag vill inte, håll inte på med mig, låt mig vara, så här, bara så här, vadå, är du rädd eller, kom igen nu liksom. Och så kysser han henne och så bara hon liksom trycker sig bort därifrån, men sen kommer hon ändå tillbaka för, och då lär vi oss så här att, okej, för att vi ska få närma oss någon vi gillar, så måste vi liksom gå över det där nejet.
Yep.
För att liksom, det är det de vill att vi ska bevisa det, att vi kan det på något sätt. Det blir den här jakten, jättekonstiga. Ja, precis.
Mm, jakten där du har rätt liksom, och testa gränsen. Du har ju den där låten The Blurred Lines för 2-3 år sedan.
Mm.
Den heter ju Blurred Lines. Vad betyder det? Jo, det betyder att tjejers nej är inte riktigt ett nej. Det är precis det låten handlar om. Alltså att ja, hon kanske säger nej, hon kanske liksom avvisar dig, men alltså... Egentligen.
Men tänkte ni mycket på den tiden, typ högstadiet, gymnasiet, på... liksom vad gränserna går för olika saker. För att för mig så tror jag att det tänket kom senare. Alltså att det var så mycket hormoner och grejer. Och de gånger som jag tydligt har gått över gränser som jag kan se nu. Och utanför olika typer av relationer där jag kanske inte kan analysera det på egen hand. Så var det ju den åldern. Alltså typ tryckt med någon i publikhav, tafsat genom att låta mina händer hamna på olika sätt. Och så att det inte ska liksom verka vara meningen och så. Sådana grejer, hur var det för er på?
Så här, man blev 18 sen skulle ut och klubba, det var ju hemskt i allmänhet. Men framförallt, det där är väl liksom den där. För då, och det kan man också prata länge om. Alltså hur klubbmiljön, nu hoppar jag lite längre fram i ålder kanske än vad du väntade dig. Men i klubbmiljön, då är det liksom, då förväntas du ju mer eller mindre göra lite övergrepp. Alltså det är så här, du dansar med någon, dansar lite närmare, någon du kanske inte känner liksom, smeker kroppen lite med händerna och det där. Och jag såg mina kompisar göra sådana där saker och jag var, hur? Du vet, jag vågar liksom inte riktigt. Men sen gjorde jag det ju i alla fall några gånger och det kändes ju inte riktigt bra liksom. Och någon gång blev det ju säkert för mycket liksom, eller för nära, för att jag visste inte hur man spelade det där spelet. För det är ju det är, alltså ett spel på många sätt. Och innan dess, samma sak där, alltså bara så här. Ja, men kramar och liksom tag och känna på eller något sånt där, puss på kind, alla sådana saker var ju sånt som jag tyckte var jätteläskigt i högstadiet. Och några få gånger tvingade jag väl fram någonting sånt och det blev ju bara pinsamt liksom. och inte uppskattat förmodligen för att det var så klumpigt eller ja, dålig timing. Så för mig, men det som är viktigt att få fram tror jag, det viktigaste jag vill säga angående alla de oskärmiga erfarenheterna är ju att anledningen att jag inte gjorde det, anledningen att jag inte gick för långt med tjejer var ju, och det här är inte stolt över, det är inte för att jag inte, att jag förstod att det var fel. För det gjorde jag inte. Det var ju för att jag inte kunde eller vågade. Och det säger ju ganska mycket om manligheten på något sätt. Jag menar, för att mina kompisar gjorde det, de sa, men kom igen, gå fram, du vet. Du vet, tafsa lite eller så här på klubben liksom, du vet. Det är bara att ta för sig, de kommer inte säga nej. Alltså det var ungefär det folk sa. Och jag tyckte väl att det lät så där ibland. Men overall, så det var inte anledningen att jag inte gjorde det, var ju oftast inte för att jag tyckte att det var fel eller så här, nej, men det där är ju inte respektfullt, utan för att jag bara inte visste hur man gjorde.
För mig så på, jag kom ju ut däromkring sent högstadiet, tidigt gymnasium där, i min närmsta krets. Och för mig så var ju det ett skäl för att inte råka hamna i någon situation där jag kunde titta på någon på ett intensivt sätt eller glysa på någon i duschen eller råka ta på någon, utan jag var ju väldigt besatt av att inte just hamna i en situation som skulle göra någon annan obekväm eller liksom belysa att jag var homosexuell och betedde mig på ett homosexuellt sätt. Mm. Så jag har faktiskt ingen sån erfarenhet där jag har gjort ett sånt övertramp i liksom tonåren eller liksom ungdomen på det sättet, utan tvärtom en besatthet av att liksom vara en staty, gör ingenting, kolla inte, blunda hellre. Så det är min erfarenhet.
Men vi som sexuella varelser då, vi blir ju attraherade av andra människor, såklart. Men porr, sexualisering i andra media har kanske också gjort att vi har svårt att hantera det. Och då menar jag att vi liksom bryter ut delar av människors kroppar. Och att de liksom ständigt då blir sexuella objekt. Och jag inbillar mig att det mest handlar om hur heterosexuella män ser på kvinnor, men det kanske är helt fel. Men förstår ni vad jag menar med det, den här utbrytningen?
Verkligen, och det är som du säger, min första tanke går direkt till den manliga sättet att se på kvinnor då. Mm,
den manliga blicken,
ja,
som det...
Ja, exakt, som det så fint heter, visst är det så. Nej, men verkligen, bröst, rumpa, kroppsform, hela den grejen. Alltså, självklart, den tror jag har formats väldigt tydligt av vad vi ser runt omkring oss.
Hur är det för dig, Filip?
Jag är inte helt säker på att jag förstår frågan eller förstår exakt hur jag ska svara på den. Kanske det är brist på erfarenhet eller så är det att jag inte förstår om jag ska vara ärlig.
Mm. Men exempelvis när jag går till gymmet så kommer jag ju ofta på mig själv då med att fastna med blicken på kvinnors kroppar. Och jag tänker inte ens på att jag gör det. Så att kvinnan är undermedvetet för mig sexualiserad redan. Det är liksom så här, oj, oj, oj. Här var det framför mig liksom på gymmet nu och så tittar jag på olika kroppsdelar då som blir direkt sexualiserade automatiskt. Jag kan inte göra att de inte blir det, eller jag måste aktivt göra så att jag inte agerar på det sättet. Har ni någon i era liv, en kompis eller någon annan, men troligtvis en kompis, som ni kan prata med om sex utan jargong, utan att det liksom känns allt för pinsamt, så som vi lite grann har gjort här idag?
Jag har det nu typ, men det är mycket på grund av föreningen då som jag är med i och jobbar med under Kevlaret. Innan dess så hade jag väl, jag hade några, men jag skulle kunna ha gjort, men det var alltid lite svårt.
Ja, det har jag. Jag har en del killar jag pratar väldigt mycket om relationer med. Och sen har jag en del tjejer jag kan prata väldigt mycket sex med. Så. Jag har inga heterosexuella killar jag pratar jättemycket homosex med, om jag uttrycker det så. Mm.
Ni kan hitta båda våra gäster på Facebook, Instagram och Twitter. Harry Skärlund på Under Kevlaret och Filip Botström på SSU och på ssu.se.
Wow, jag är så imponerad över Filip och Harry och faktiskt också mig själv, om jag ska vara ärlig. Hur vi vågade dela med oss i det här samtalet. Vad tyckte du?
Nej, men jag håller helt med och du ska vara stolt. Jag är så glad över att få höra killar snacka om porr. Och det kanske ni har gjort innan, men kanske mer med fokus på vilken porr ni gillar och så. Men nu så var det liksom ett öppet och ärligt samtal. Mm. Så det, ja, tack för det.
Men, ja, eller varsågod, eller jag vet inte vad jag ska säga, men...
Jag tycker också att det var jävligt bra hur ni snackade om hur vi påverkas av, alltså, inte bara porren, utan av populärkulturen. Alltså allt från liksom film till musik till allt vi ser och läser. Ja, men det ni tog där, först tre nej, sen ett ja, då blir det jävligt bra sex typ. Mm. All sån där skit som inte stämmer och som är allt annat än samtycke. Så ja, det säger så mycket om hur vi ser på killars roll och vad ni tror att ni ska leva upp till. Ja, det finns så mycket att säga och jag har så mycket tips som jag skulle vilja rabbla här om porr till exempel. Men jag tror vi gör så att vi sammanställer allting på alltviinteprataram.se. Så kan alla gå in och kolla. Allt från forskning till dokumentärfilmer, TED-talks och ja, allt som man kan behöva för att grotta ner sig i det här ämnet.
Idas utmaningar.
1. Onanera utan porr. Utveckla din egen fantasi. Och om det är svårt, ta en stund och fundera lite grann över varför. 2. Snacka om porr med andra män. Och inta kvinnans perspektiv. Fundera om hon njuter eller vilka konsekvenser hon kan få i sitt liv till följd av att hon medverkar i porrfilmer. Och fundera över varför hon medverkar. Utmaning nummer 3. Ta en kväll och fundera lite grann över din bakgrund och historia. Och över alla som du har haft någon form av sexuell kontakt med. Och klura lite, rannsaka. Hur har du varit? Hur har du liksom avslutat eller påbörjat eller betett dig i relationen? Vi måste alla fundera lite grann över vår bakgrund för att kunna bli bättre i framtiden.
Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Mer om satsningen, Make Equal och våra samarbetspartners på alltviinteprataom.se.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.